Låt oss få ditt perspektiv, Jesus. Helige Ande, visa oss med dina ögon, Jesus. Helige Ande, be om det.
Vad gott, hörni, att få stå här och få predika för dig en stund. Innan jag predikar, bara väldigt kort, nästa söndag så har vi dopgudstjänst här. Yes, det är 3 personer som ska döpas nästa söndag och det känns ju fantastiskt roligt. Så det får du inte missa. Eller det vill du inte missa. Och sen i veckan här som gick så var Inga-Lilla och jag på bio mitt i veckan, torsdag eftermiddag eller vad det var för någonting, och tittade på Jesus Revolution. Hur många av er har sett filmen? Det är några stycken. Fantastisk film. Nu går den inte i Borlänge längre, den går i Falun några dagar till har jag sett. Sen är den borta på ett tag. Det kanske skulle gå att ordna någon extra sittning på något sätt framöver här. Annars får vi vänta tills den kommer ut så alla ni får se den. Så. Men det är en fantastisk story och berättelse om den väckelse som skedde då på 70-talet och som påverkade hela världen genom att kyrkan öppnar sina dörrar för mycket enkla, förvirrade, trasiga människor och kyrkan fick göra avkall på sin fyrkantighet. Och att man var rädd att smutsa ner mattan eller vad det var för någonting. Så vi behöver verkligen en Jesus-revolution i våra liv och i vårt land. Vi tittade på ett avsnitt, förresten jag gör lite reklam nu, jag har inget betalt för det, men du som inte har en webbaserad kristen kanal som heter TBN Nordic, sök på den, googla på den. Det finns väldigt mycket bra på den kanalen. Alltså den är webbaserad, helt gratis. Så. Vi tittade på ett program, Inga-Lilla och jag, där det var intervju med bland annat ett ung par som figurerade i filmen och som blev frälsta då, tog emot Jesus. Idag är de ett pastorspar då, och de berättar lite grann utifrån den här filmen och efterdyningarna av den också. Och dessutom på TBN Nordic så kan du fortsätta och lyssna på de här alla tiders sånger. Ni som såg programmet på SVT där man sände goa härliga sånger från Nashville med många kristna sångare och musiker, så finns det fler program på TBN Nordic. Så ett tips. Sen var det en grej till jag skulle säga. Vad var det? Nej, det var den 25 oktober tror jag det. Jag har inte datumet. 15 oktober, inte 25. 15 oktober, då får vi besök här av en man som heter Ulf Kahn. Han är barnbarn till överlevare från förintelse, eller barn till överlevande från förintelsen, och han jobbar mycket för att hjälpa Israel på olika sätt. Och då kommer det med lite musiker och sångare också, så det blir en söndag förmiddag om Israel den 15 oktober. Jag har redan sagt att det är dop. Ja, man får vara med hela tiden så att man inte missar någon information. Gott hörni, jag ska försöka och gasa på lite här. Så, då ska jag dela ordet med er. Jag har ju talat i några veckor om anden och andens gåvor. Jag har talat om den profetiska gåvan. Jag har nämnt tungotal, uttydning. Jag har nämnt kunskapens ord, visdomens ord. Förra gången var det väl om kunskapens ord, om inte jag minner mig. Och idag vill jag nämna eller beröra helandets gåva. Och jag skulle vilja säga så här, att jag gick så här hemma och tänkte så, men nådegåvor. Och det är så bra det Michael sa, som står i motsats till allt det här man jagar efter, och det jag och att jag ska lyckas. Så Gud ger ju sig själv rakt in i församlingen, därför att han är ju allt det här. Han är ju han är vishet, han är kunskap, han är tro, han är helande, han är kraftgärningarnas Gud, han är Gud som talar, och han är den som kan skilja mellan både andar och gott och ont, och han är den som, det står i Bibeln om himmelspråk, änglarspråk. Gud är ju allt det här, och han ger sig själv till oss. Och Michael, han läste ifrån första Korinthierbrevet 12, där de här orden är tagna ifrån. Jag har bara ryckt upp dem så här. Vi ska alldeles strax dyka in i skriften och läsa tillsammans. Men bara som introduktion, så de här sakerna hittar vi där, bland annat i första Korinthierbrevet 12, när Paulus skriver till församlingen om att jag vill inte att ni ska vara okunniga om de andliga tingen. Utan det finns olika typer av gåvor, det finns olika typer av gärningar, men allt det här kommer vem då ifrån? Från Gud. Det är Gud som ger det, och han ger sig själv till oss, till dig och mig, till församlingen. Och det har ju med Guds rike att göra. Alltså att varje gång Jesus går någonstans, varje gång Jesus visar sig någonstans, så händer det saker, därför att han kommer med Guds rike. Det som är trasigt blir helt. Det som är nedtryckt blir upplyft. Det som är bortkastat blir återfunnet. Och tack William för din dans. Fantastisk. Walking free, walking free. Och jag hoppas ni hängde med på texten där, som kom också tillsammans med sången. Men jag vill fokusera på just helandes gåvan idag. I början på året så var jag iväg, jag vill bara berätta det här som en liten illustration. I början av året, i februari, var jag iväg till Brasilien en sväng och predikade där. Och i ett av mötena så kom en väldigt god vän till mig. Och efteråt så pratade vi, uppdaterade oss, och så kramades vi, och vi grät en stund tillsammans. Och så berättade han för mig att han var tvungen att gå ut ur samlingen, och han var tvungen att åka hem, för att hans rygg var helt förstörd. Han hade haft problem under lång tid med sin rygg. Han ligger under långa perioder. Jag lyssnade på honom, vi fortsatte att prata, och så sa han, nu ska jag åka, säger han, och så kramades vi igen. Och i den där kramen så la jag min hand på hans ländrygg. Samuel heter han. Jag lägger min hand på hans ländrygg och så säger jag, smärta gå, rygg bli hel, Jesus kom och berör den här eller Samuel. Och så sa vi farväl och så åkte han. Det här var någon gång under karnevalhelgen. Några dagar senare var jag i den staden som han bor i då, och jag får reda på att han har blivit bra. Smärtan är borta. Och jag tänker, wow. Wow. Och det första jag tänkte var inte, oj vad duktig du är, Ruben. Det var inte det jag tänkte. Utan jag tänkte, Gud vad god du är, Jesus. Tänk att du gör det här. Så dagen innan jag skulle åka hem, då skulle vi åka, den familjen jag bodde hos, eller två dagar innan, snurrar jag till det. I alla fall ett par dagar innan jag skulle åka hem, så är jag på väg och ska åka till supermarket och köpa hem en massa brasilianska godsaker. Och då säger frun som skjutsar mig, jag måste bara förbi hos min mamma och dela ut hennes mediciner. Hennes mamma är gammal och hon liksom portionerar ut alla medicinerna som hon behöver ta. Och där i det huset så bor Samuel. Och Samuel har varit deprimerad under många, många år. Han går knappt ur sitt rum. Och när vi är på väg in genom grindarna så säger jag till Leniosi som jag åkte med, kalla på din bror så han kommer ner, han bor på tredje våningen. Nej, han kommer inte komma ner. Jo, kalla på honom, han kommer ner, säger jag. Och sen så kommer vi in där, vi sätter oss vid köksbordet, där är hennes mamma och pappa, och så småningom så kommer Samuels fru ner först. Och vi hälsar på varandra och så är hon så glad för att Samuel har blivit frisk. Och så berättar hon för mig att hon också har problem med ryggen. Jag sitter på en stol, här är köksbordet, där sitter hennes mamma, hennes syster, hennes pappa, och så står Eni, heter hon. Man heter väldigt lika i familjerna. Där står hon och så säger att hon har också ont i ryggen och problem med ryggen. Får jag be för dig, säger jag, mitt i kaffedrinkandet. Och så, ja visst får du det. Och så la jag min hand på hennes rygg och bad ungefär likadant. Och på en gång, man ser det på hennes ansikte, hela hennes kropp, hur den här smärtan försvinner och hur hon reagerar. Och hon känner efter. Och hon börjar skratta, hon blir glad. Och mitt i allt det här så kommer Samuel ner. Och alla tittar på honom. Han har ju typ inte gått ur sitt rum och definitivt inte kommit ner på en så lång tid. Och där är vi och vi pratar, vi skrattar, vi tackar Gud, vi pratar om goda saker, vi ber tillsammans, vi dricker kaffe och sen så skiljs vi. Dagen efter så kommer Eni, frun då. Hon hade med sig någon slags paj till frukost. Och hon ville bjuda på paj. Men framförallt så ville hon inte bjuda på paj. Utan det hon egentligen var nyfiken på, det var frågan som kom när vi sitter och äter den där pajen. Hon säger så här: hur fick du helandets gåva? Det frågar hon mig. Och då tittar jag på henne så här. Och så säger jag så här: ja, jag vet inte om jag har helandets gåva, sa jag. Jag vet inte det. Men en sak vet jag. Det är att Jesus, han har sagt till sina lärjungar. Han har sagt till sina lärjungar att vi ska vara hans efterföljare och vi ska göra det han gjorde. Det sa jag till henne. Och så pratade vi om det där och sa, men ju mer jag vågar utsätta mig, ju mer jag vågar ställa den här frågan mitt i kaffet, får jag be för dig? Och ju mer jag tar de här stegen i tro, ju mer så på något sätt så växer man i den gåvan och den funktionen, sa jag till henne. Och det här är till för dig också. Och så hade vi ett gott samtal kring det. Och jag är övertygad om, eller jag tror att, precis, Paulus han talar ju här om gåvan, eller gåvan att bota sjukdomar. Det så står i plural. Och samtidigt som han säger det så är Jesu undervisning så tydlig om att vi är kallade att vara Jesu efterföljare och göra som han. Och jag tror, som jag säger, att vi kan, ju mer vi vågar ta steg på olika områden, ju mer vi vågar att lyssna in Guds röst, ju mer vi vågar att försöka förstå och se det Gud gör, ju mer, alltså, förstå mig rätt nu, slipade blir vi för det, förstår ni? Eller slipade är fel ord, vad ska jag säga? Ju mer, vad säger man? Alltså det blir mer och mer naturligt, är ni med? Jag skulle vilja att, jag har varit så inspirerad av Jesus Revolution, för varje gång pastorn skulle predika så här: det här är Guds ord, låt oss läsa det. Och jag säger det, det här är Guds ord, låt oss läsa det. Har du din bibel med dig så öppna den. Och har du inte din bibel med dig, ta med den nästa vecka. Matteus, det 10:e kapitlet ska vi läsa. Och vad Jesus gör är att han bemyndigar sina lärjungar. Matteus, det 10:e kapitlet, och vi ska läsa den första versen. Har du hittat? Får göra som vi gjorde i Peru. Har du hittat? Säg amen. Ja, sover du? Säg amen. Det brukar det vara äldstebrodern som ropar amen, för han satt längst bak. Ja. Men så här står det i Matteus 10, vers 1. Jesus, han kallade till sig sina 12 lärjungar. Och han gav dem makt att driva ut orena andar. Och vad då för någonting? Jo, att bota alla slags sjukdomar. Alltså han kallade till dem, sig till dem, och så gav han dem makt. Han bemyndigade dem, han gav dem auktoriteten. Han sa, här har ni nycklarna, jag sänder ut er för att göra det här. Och anledningen till varför vi ber för sjuka är att vi tror på Guds ord. Vi tror på att det Jesus säger, det gäller, och att det här är någonting som vi behöver göra. Och därför så gör vi det. Ibland så stämmer ju inte erfarenheten överens med vad vi läser. Och kanske det kan få oss ibland att backa lite och säga, nej men jag vågar inte, eller det har inte funkat, och jag har bett i så många år och det är ingen mening, eller jag kanske bad och det hände ingenting, eller jag kanske bad för något och den till och med dog. Vi har många sådana vittnesbörd. Jag har bett för mer än en person som har dött. Jag har bett om helande för cancer och den personen dog efteråt, ganska snart. Jag minns en man vi bad för, och det var en vän till mig och jag, vi skulle be, och så när vi la handen på honom så kunde man känna cancerknölarna utanpå kroppen. Och det var tungt, det var tungt. Och ibland så stämmer inte våran erfarenhet med det vi läser, men det ska inte göra att vi drar oss tillbaka, utan Bibeln säger faktiskt, Paulus när han skriver till församlingen i Korinth, så säger han, sök ivrigt efter detta. Sök ivrigt efter det. Och men jag har sett genom åren så många människor bli berörda av Gud. Så många människor få bli helare på ett eller annat sätt. Hur smärta har lämnat. Hur situationer har förändrats. Och jag vill tro att det här är någonting som Gud vill låta oss se mer och mer. Och när jag läser om Jesus, om vad han gör, så är det aldrig snack om saken om han ville hela sjuka eller inte. Jesus stannade aldrig upp och frågade i någon bön, Gud, är det din vilja? Far, är det din vilja? Utan var än Jesus var, så skedde förändringarna, och han lärde sina lärjungar att be, Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Och sen då? Ske din vilja så som den sker i himmelen. Må den också ske på jorden. Och den här är ju liksom nyckelbönen som när du och jag möter på olika sätt trasiga familjer, så ber vi, kom med ditt rike. Vad ber vi då om? Om upprättelse och helande i familjerelationer. När vi möter bundenhet eller mörker, när vi möter det William berättade om, så ber vi, kom med ditt rike så ljus får bryta fram. Där frihet får komma. Att man, att med den personen får, får verkligen vandra i frihet. När det finns inre sår så ber vi, kom med ditt rike. För att det som är trasigt på insidan får bli helt och läkedom för själen får komma till. Så vi ber helt enkelt att Guds rike får ta plats i personens liv. Och när det kommer till fysiska sjukdomar så ber vi givetvis för helande för våra kroppar. Jesu tanke var ju aldrig att han skulle gå omkring och hela en massa människor för att vi 2000 år senare skulle sitta på Dalagatan 5 och så skulle vi säga, vad han var en cool kille den där, vad häftiga saker han gjorde, det var jättebra då. Vi minns det. Utan Jesu tanke och intention och hela hans liksom träning av sina lärjungar under 3 år, det var just att göra lärjungar som skulle göra lärjungar som skulle göra lärjungar. Och vi har ju den här märkliga synen, jag har sagt det på 3:16 ett par gånger nu, vi är väldigt duktiga på teori i västvärlden. Man kan ju till och med ta en doktorsgrad i teori utan att aldrig ha gjort någonting överhuvudtaget. Eller hur? Det är så. Men Jesus, han kallar enkla människor, vanliga människor, trasiga människor. Det har varit en del kritikstorm kring den här filmen Jesus Revolution om han Loney då, Frisbee eller vad han heter. Olika grejer. Men tänk att Gud väljer att använda en trasig människa. För att förmedla Guds rike. Och känner du dig trasig på ett eller annat sätt så är du gott sällskap. För jag kan känna det mer än ofta. Jag känner bara, Gud, det här, jag fixar inte det här. Jag kan inte det här. Vet inte hur många gånger jag tänkt så här, nu kastar jag in handduken, jag kan inte vara pastor längre. Vet inte hur många gånger jag liksom, jag står inte här varje söndag efter söndag och bara så här självsäker, utan på insidan så är det, Gud, hur går det idag? Gud, låt det här budskapet, låt det du har lagt på mitt hjärta, Gud, låt det som du vill ha sagt här få komma fram. Därför är vi en bräcklig allihop. Och det är sån, det är därför ordet nåd är så fantastiskt. Och vill du vara en lärjunge så se till dig att närma människor som också vill vara lärjungar. Som också vill omsätta teori i praktik och få göra det Jesus gjorde. Så var helst Jesus mötte sjukdom och lidande så mötte han detta med auktoritet och medlidande. Och Jesus, han, vi ska gå till Markus, det 4:e kapitlet. Han satte inte ribban lågt för sina lärjungar. Utan han, där vi var innan i Matteus 10, så sände Jesus ut sina lärjungar och han säger att han ska predika om att Guds rike är mitt ibland oss. Och de skulle bota de sjuka, de skulle befria de fångna, de skulle rena de spetälska, de skulle till och med uppväcka döda. Alltså de skulle göra det Jesus sa till dem att göra. Och här, du kommer förstå varför jag går in i den här storyn. I Markus 4, vers 35 och framåt, då har lärjungarna varit med Jesus på olika sätt. De har varit ute på uppdrag. Och så står det så här, på samma kvällen, på kvällen samma dag, sa Jesus till sina lärjungar, låt oss fara över till andra sidan. De lämnade folket och tog honom som han var med sig i båten. Och så andra båtar följde med. Och då kom det en häftig stormby och vågorna slog in i båten så den höll på att fyllas. Och själv så låg han i aktern och sov på en dyna. Kan du tänka dig? De är på väg över, det är storm, det kommer in vatten i båten. Och Jesus, han ligger och sover i aktern på en dyna. Och då väckte de honom och ropade: mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Och han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön: tig, var tyst. Och vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Och så sa han till dem: varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Och det är en ganska märklig fråga. Alltså, föreställer, de i båten, det blir storm, Jesus ligger och sover. Men mitt i stormen så ligger Jesus, han ligger just och sover. Han är lugn i stormen. Så väcker de honom: Jesus, hjälp oss, vi förgås. Och han reser sig upp, han talar till vinden och vattnet. Och sen vänder han sig till dem och säger: varför är ni rädda? Har ni ingen tro? Har ni ännu ingen tro? Och någonstans i den här texten, jag hoppas att du hänger med på tankebanan här, någonstans i den här texten så är det nästan som man läser mellan raderna att Jesus förväntade någonting mer av dem. Det är som att Jesus: men hallå grabbar, det är storm, gör någonting. Vadå någonting? Utöva eller använd den auktoriteten som jag har gett er. Är ni med på tanken? Utöva eller använd den auktoriteten som ni har fått givet. Och det här, jag är försiktig när jag säger det här, för det handlar inte om att vi är gudar. Det handlar inte om att vi liksom är bra eller bäst, utan det handlar om Guds nåd över ditt och mitt liv. När jag la min hand på de här människorna som jag berättade om, det handlar inte om att det är Ruben. Det handlar inte om att det är pastor Ruben, utan det handlar om att sträcka sig i tro. Och när Jesus säger: har ni ännu ingen tro? Det är precis som att: ja, men kom igen, ni måste ju agera. För tro är ju ett verb, eller hur? Tro inte bara här inne. Och tro inte att spänna några muskler och säga: wow, jag tror. Utan tro är faktiskt att kasta sig på Gud. Tro är att slänga sig ut och säga: Gud, det är du som gör det. Jag vågar att lita på det. Är ni med? Och det låter ju lite förbryllande. Vi befinner oss i trångmål, vi ropar på Jesus, Jesus hjälp oss, och det är så det brukar vara. Men det är precis som att Jesus är inte riktigt nöjd. Han förväntar sig någonting mer. Agera. Vi hoppar fram till kapitel 6. Och vers 30 och framåt. Och här har de varit ute med Jesus. De har varit med om en mängd olika saker här. Du får läs det här hemma, styckena emellan också. Och det har varit mycket folk. Och Jesus har skickat ut dem igen. I kapitel 6 och vers 7 skickar han ut dem två och två. Gör så här. Och det står i vers 12, står det: de gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig, och de drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem. Och i vers 30 så står det nu: apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för honom allt vad de hade gjort och vad de hade lärt folket. Och han sa till dem: kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma och vila lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. Kan du tänka dig det. De har varit ute och så de berättar, de är glada. Jesus, vi har sett det här. I Lukas kan vi läsa om det, om att de är så glada. Till och med de onda andarna lyder oss, säger de. Och de är jättetrötta, de är hungriga. Och så säger Jesus, vi drar iväg här själva. Låt oss ha liksom lite fredagsmys, eller på att säga. Det är Jesus och gänget. Åh, äntligen, för det var jättemycket folk. Så de sätter sig i båten. Står det i nästa vers. Så får de i båten till en öde plats för att vara för sig själva. Men folk såg att de for och många fick veta det. De skyndade dit till fots från alla städerna och kom före dem. Och när Jesus steg ut båten så fick han se en stor skara människor och lärjungarna bara kände igen dem där som de har gått med innan. De bara, nej, bara inte Jesus kör den där förbarmade grejen igen. Bara inte Jesus får för sig att han ska hjälpa dem igen. Och det är ju precis det Jesus gör. Det står så här, när Jesus steg ur båten då, han förbarmade sig över dem eftersom de var som får utan herde och han undervisade dem grundligt. Han tog tid med dem. Ja. Jag kan ju bara tänka mig hur lärjungarna suckade. Vers 35, det var redan sent på dagen och när hans lärjungar kom fram till honom och sa, den här platsen ligger ödsligt och det är redan sent. Ja, lärjungarna säger det till Jesus. Jesus, det är sent nu, kom igen. Vers 36, sänd iväg folket så att de kan gå till byarna, till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. Skicka iväg dem, Jesus, de behöver ha lite mat, vi behöver också vara själva mellan raderna. Och så säger Jesus det här tunga ordet. Ge ni dem att äta. De skulle precis få vila och få bli av med folket. Ge ni dem att äta. Och vet du vad jag ser? Att Jesus förväntar sig att de ska göra något omöjligt. De ska göra något som egentligen inte är naturligt. Och lärjungarna, de går omkring och de letar. Och min bön är att du ska kunna förstå det här sammanhanget och få se, liksom, inte det du alltid brukar se, utan se på något sätt Jesu hjärta till sina lärjungar. Att han liksom har en liten högre ribba för dem. Följ mig. Gör det jag gör. Och de letar nu då efter mat och de kommer tillbaka med några bröd och några fiskar när de har sett efter. Och i den här berättelsen så tar Jesus upp det här och så välsignade han det. Han välsignar brödet och fiskarna och så ger han det till sina lärjungar för att de ska dela ut till de här människorna. Och Bibeln säger att det var inte 2 personer, det var inte 10 personer, det var inte 100 personer, utan det var tusentals. Och undret skedde inte i korgen när Jesus bad. Det var inte så när Jesus sa tack fader för de här fiskarna och bröden, amen. Och så bara, pum, så stod det 12 långtradare med bröd och fisk parkerade runt allt sammans. Och med sådana här luckor så bara, kom och ät. Det var inte det som skedde. Jag vet inte vad du har för idé kring det här brödundret. Jag vet inte vad du har för tankar kring det. Men jag kan inte se någonting annat än att när de fick sina bröd och fiskarna i sina händer. När de fick gåvan i sina händer och började dela ut, så skedde undret. Och du kan gärna ta och titta i dina händer lite. Vad är det för märkvärdigt med de här händerna? Vad är det? Mina är ganska torra emellanåt. De rasslar och prasslar och det funkar inte att använda sådana här finger igenkänning, vad heter det, på telefonen. Jag får liksom ta lite fett först och så, då går det. Jag har inga perfekta händer. Jag har inga kraftfulla händer. Men jag tror, jag är övertygad om att Jesus vill använda dina händer, mina händer, i sin tjänst. Använda dig och mig. Vi lägger ju händerna på folk när vi ber för sjuka. Och varför gör vi det? Jo, det är inte för att inte vi vet vad vi ska göra av händerna. Ni vet. Utan vi gör det därför att Guds ande bor i dig och mig. Och vi får vara de här stuprören som bara förmedlar Guds kraft och Guds helande in i människors liv. Och det var när de gjorde det Jesus sa till dem som undret skedde. Jag vet inte hur många gånger detta har hänt. Telefonen ringer. Eller när man möter någon eller ska gå och be för någon. Oj, nu är någon som behöver hjälp. Och mina känslor, de är inte liksom, wow, nu är det väckelsemöte, nu är det eftermöte, nu är det dags för förbön. Det är ingen musik i bakgrunden som spelar och man känner, oh, nu är det feeling, nu skapar vi lite här, öppnar upp. Men ändå så får vi tänka, det är det här jag är kallad till. Att få vara en kanal, det är det du är kallad till, att få vara en kanal. Och Gud har gett gåvor in i våra liv som vi får använda. Jesus säger, ge för intet det du har fått för intet. Eller hur? Vi har fått det gratis, ge det gratis. Det är inte för att du ska behålla det själv, utan det är för att du ska kunna ge det vidare och välsigna din nästa. Det ringde här om veckan. Vi satt och åt, tror jag, Inga-Lill och jag. Och så är det ett okänt nummer. Och jag säger, ska jag svara? Nej, jag vet inte. Ska jag svara? Nej, jag svarar inte. Jag vet inte. Svarar du, säger Inga-Lill. Jag bara, okej då. Och så svarar jag. Och så är det en person som ringer. Från en helt annanstans. Ja, hej, jag ringer därför att. Och så berättar den här personen sin situation. Ganska komplicerad situation. Och vi behöver en bostad, säger han. Och där och då så bara, Ruben, nu lyssnar du, nu engagerar du dig. Nu är du förbarmande. Och där sitter vi och lyssnar en stund och så säger jag till den här personen, du, vi ber tillsammans. Och så bad vi. Så bad vi, himmelske fader, tack för den här personen och så vidare. Här öppnar dörrarna så att den här personen får sin bostad. Och så bad vi en bön och så amen. Och när jag sa amen så säger den här personen, tack för att du bad. Jag har ringt till flera stycken och ingen har brytt sig om mig. Det var precis så han sa. Ingen har brytt sig om mig. Och så i förrgår, var det i förrgår? Då ringer igen ett okänt nummer. Och jag tänkte, ska jag svara? Jag svarar. Och så var det den här personen. Hej, jag ringde dig för då och då och du bad för mig. Jag ville bara berätta att vi har fått en bostad. Allt har löst sig. Och han var så glad, han var så tacksam. Och så började han berätta om en massa andra saker. Och så sa han, nu behöver vi arbete. Så jag lyssnade ett bra tag. Och så sa han, jag måste tyvärr lämna dig. Men vi ber tillsammans. Och så bad jag om arbete. Och sen la jag på. Och vet ni, min första tanke när jag la på var, nu är jag supertransparent och ärlig. Transparent och ärlig med er. Vet du vad jag tänkte? Jag sa det till Inga-Lill. Inga-Lill, ska jag blocka det här numret? Det är faktiskt sant. Du har ju aldrig tänkt så, va? Nej. Ska jag blocka det här numret, tänkte jag. Jag bara, nej. Jesus, han fylldes av vad då för någonting? Av medlidande. Barmhärtighet. För folket var som får, rivna får, slagna, utan herde. Han förbarmade sig över dem. Och det häftigaste är att Gud har inte tänkt så här. Ja, Korskyrkan Ludvika, där har vi en pastor. Han ska göra allt. Han ska be för alla. Han ska profetera över alla. Han ska ha kunskapens ord över alla. Han ska göra allting, för han är anställd och pastor. Utan han tänkte så här. Här är Korskyrkan Ludvika. Och alla ska få vara med. Va? För det är ju Kristi kropp. Det är ju Kristi kropp. Ja, men jag kan inte. Det kan du visst det. Det kan du visst det. Och jag läste upp några vittnesbörd för er förra söndagen. Eller om det var förra. Jag har fler vittnesbörd. Jag ska inte läsa dem nu. Men Gud gör saker hela tiden. Och sen, nej, jag kan inte. Jag vet inte hur gammal våran son Filip var när vi bodde i Knivsta. Jag fick ryggskott. 3 år. Och jag kunde verkligen inte räta på mig. Aj, jag gjorde så ont. Och våran son Filip, 3 år gammal, lägger sin lilla 3-åriga hand på min rygg. Var frisk! Och jag blev bra. Sen är det ju så att vi... Jag ska landa, jag vet, klockan rinner iväg. Men ibland är det så att vi ser ju inte saker hända, eller hur? Vi har, många av oss, vi har bett för så mycket under mång tid och vi har inte sett det. Och vi lever i det här spänningsfältet. Vi lever i en trasig värld, vi lever i en rutten värld som är under förgängelsen, säger ordet. Och Guds rike har gjort sitt inbrott och vi lever i det här spänningsfältet mellan nu men ännu icke. Det här lever vi. Det här har inte fullbordats än, men vi lever i det här spänningsfältet. Och vad vi gör då, att vi lutar. Vi väljer att sätta fokus på Guds rike. Vi väljer att sträcka oss efter Guds rike. Och en dag, då kommer vi se fullbordan. I Uppenbarelseboken kapitel 21, du hinner inte slå upp det nu. Men det står så här, och jag hörde en stark röst från tronen säga, nu står Guds tabernakel bland människorna och han ska bo hos dem. De ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Tack Jesus. Ingen sorg, tack Jesus. Ingen gråt, tack Jesus. Ingen plåga, tack Jesus. Till det som förr var är borta. Så kommer det bli en gång. En gång kommer det bli så. Ja, redan nu men ännu icke. Vi ser Guds rike bryta in redan nu. Men vi ser ändå inte fullbordan av det. Men vi sträcker oss efter det. Och bara för att sluta då, så står det i Markus, det sista kapitlet. Vi har läst i Markus några stycken här, sista kapitlet. Den 17 och 18 versen står det så här. Tecken ska följa den som tror detta. I mitt namn så ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. Och de ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Vem pratar de om här? Tecken ska följa vem då? De som tror. Och vad är tro för någonting? Det är ett verb, eller hur? Jesus sa till sina lärjungar i båten. Varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Agerar ni ännu inte? Är ni med? Det handlar inte om trosmuskler. Det är inte det. Missförstå mig inte. Men det handlar om att våga sträcka sig. Och så står sista versen i Markus. Jag älskar den versen. Och de gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade, vad då för någonting? Tillsammans med dem. Och bekräftade ordet genom den tecken som åtföljde det. Herren verkade tillsammans. Tack Jesus. Tack Jesus. Vi ska ta en stund och be för varandra, för den som har behov idag.